Välkomna till avsnitt 13 av Sveriges största badmintonpodd, Bättre än blodig armbåge än en boll i golvet. Simon Ottosson här.
Tomas Schafari heter jag.
Mattias Norell.
Och vi får väl börja med att säga god jul till alla våra lyssnare.
God jul.
God jul, även om inte julen har varit ännu. Men
det är den 21 december då. Precis. Så det är snart jul.
Vet ni vem som har namnsdag idag?
Nej.
Tomas!
Tomas har namnsdag idag.
Hej! En applåd, grattis Tomas. Har du fått några presenter?
Nej, ja, det är ingen som har kommit på att jag har haft någonstans där, förutom jag då.
Ja, den kompis som heter Thomas, han skrev på Facebook att
idag...
Nej, att idag är det stora Thomas-dagen, står det på Facebook. Så han skrev ut det själv och ville ha lyckoönskningar.
Ja, jag ska göra likadant.
Du ska göra likadant. Ja. Vi får börja med att be våra lyssnare om ursäkt över att det har dröjt, såklart. Sen vårt senaste avsnitt som var någon gång i början på november.
Sista helgen i oktober bara. 25 oktober där.
Men jag tror det släpptes i början på november. Eftersom vi släppte lite senare.
Men det var väl någon som skulle åka och sola och bada och
på Slanka.
Jag har haft lite semester, fast det ser ut som att jag varit på Island. Men det är en annan sak. Och sen har det varit ont om tid här nu för alla i juletider. Men vi ska bättra oss. Vi ska absolut komma ut med avsnitt lite tidigare, och vi kan väl redan nu säga att vi kommer ut med ett avsnitt runt nyår.
Yes. Där vi ska försöka sammanfatta det gångna året och dela ut lite priser. Årets det här, årets det där.
Just det.
Årets bästa poddare, Mattias Norell.
Ja, eller inte.
Får du det priset ensam?
Ja.
Men vi kommer köra lite nyårskarameller och se tillbaka lite på det året som har varit, och kanske till och med blicka fram lite i 2014 och vad som komma skall. Det ska bli jättekul, och det avsnittet släpps runt nyår, så in och lyssna då också. Men vi har en jättemycket intressant att snacka om i det här avsnittet. Hoppas att ni hänger med. Det vi tänkte börja prata om är ju det som komma skall i Uppsala här i mitten på januari, Swedish Masters. Vår stora internationella tävling som då bytte namn från Swedish International, som har spelats i Stockholm i 10 år. Och nu blir det 11:e året tävlingen blir av, men då går den till Uppsala. Det ska bli jättekul, ska ni åka dit?
Ja,
vi kommer ju ha träningsläger där med U13-landslaget samtidigt. Så vi kommer åka och titta på den tävlingen.
I Fyrisfjärden då? Så
precis, det. Exakt.
Och tävlingen spelas i Fyrishov.
Så att det är ju gångavstånd däremellan.
När är landslagsläger då?
Hur menar du? Alltså den är landslagsläger är fredag till söndag.
Okej, och de ska dit och titta då och sånt där.
Ja, på några enstaka pass eller halvpass eller något sånt där. Ja.
Det är ju lite tradition sista åren att U13-landslaget har haft ett träningsläger nästan alltid i samband med sist, och som det hette förut. Mm. Och fått komma och kolla på finalerna framförallt på söndagen.
Fått gå in med spelare också. Så se om det är något sånt som vi kan lösa i år igen.
Det är ju jättekul för lirarna. Och vad har vi för svenska hopp i tävlingen? Det är väl de vanliga, tänkte jag säga, förutom att vi har fått Nico och Amanda som har kommit upp sista året som ett favoritpar i svensk, eller inom elitbadminton i världen, ska jag säga, som mixpar.
Ett favoritpar, hur menar du då?
Nej, men hur långt kan de gå i Swedish Masters?
Och de har ju på startfältet, men alltså,
det är ingen hög klass på tävlingen.
Vad är det för klass på tävlingen? Vad har den för?
Det är en challenge nivå.
Ja, då borde de ligga rätt bra till den tävlingen.
Det känns ju så i alla fall.
Ja. Vet vi hur, nu har vi inte sett några anmälningar och så, men hur Emily och Emma kommer de spela tillsammans?
Det är en bra, nej, jag vet faktiskt inte, det skulle bli intressant. De har väl lagt ner sin dubbelsatsning, men de har ju spelat någon dubbel.
De startar den igen. De spelar ju någon tävling här
någonstans.
Ja, de har väl spelat någon tävling, va?
Och då sa de väl, förmer de inte då att vi ska köra igen. Vi har taggat om igen.
Ja, det har inte jag någon. Nej, inte inget som har gått ut officiellt i alla fall.
Nej, okej.
Okay. Det var något du drömde.
Bara drömmer Thomas om Emily Lennartsson eller Emma Wengberg. Nej, men vi får väl uppmana våra lyssnare och åka till Uppsala. Och det är även så att matcherna kommer att sändas där på Badminton Europes hemsida.
Ja. Gjorde de det förra året också?
Nej, det gjorde de inte. Så det kommer de göra i år i alla fall.
Ja, det är bra. Det är häftigt.
Så kan man följa dem på webb-tv. Det är inte alla matcher, tror jag inte. Men jag tror det är en eller två banor man kan följa. Så det är jättekul.
Skippar när man sitter på jobbet och inte orkar jobba.
Torsdag, fredag eller?
Exakt.
Ja, du jobbar ändå inte på jobbet, Mattias. Nej, det är inte många som gör det.
Tur att inga arbetskamrater som lyssnar på det.
Men kom till Uppsala, Swedish Masters, 16-19 januari. Ni kan också besöka deras hemsida, swedishmasters.com.
Hur är det inträde och grejer? Betalar man det?
Man betalar på plats. Okay. Och där är det tydligen så att klubbarna, som om man skriver upp sitt namn då och vilken förening man tillhör, så får föreningen 50% av inträdesavgiften.
Ja,
är det. Så om Spårvägen kommer dit med en person och säger prisar 100 spänn, då går 50 spänn till Spårvägen.
Det är bra.
Det är jättebra.
Mm. Troligtvis så vill ju de att man ska gå ut till sin klubb och säga att gå till Swedish Masters och stödja ni Spårvägen Benton, eller det, vilken klubb
det
nu är.
Och det har de ju gjort.
Vissa klubbar kanske har gjort det.
Eller, ja,
nej,
de
har gått ut.
Har gått ut
sagt det. Jag har också läst det på deras hemsida.
Ja, på deras hemsida, men de har inte skickat så mycket information till klubbarna.
Nej, inte direkt till klubbarna, men jag tror det kommer komma här.
Det är en bättre kommunikationsväg än att bara skriva på hemsidan.
Hur tänker du då?
Jo, smart, tänker jag.
Men man kanske är inne på bloggen och läser ibland.
På bloggen. Täby-bloggen.
Alias Täby.
Kottebloggen.
Men det ska bli jättekul. Och så är det lite möten där också, för Svenska Badmintonförbundet har ju styrelsemöte och personaldag samtidigt, tror jag.
Föreningsutvecklarna ska ha möte.
Ja, de ska ha ett kort möte. Jag tror det är några framtidshallar som ska dit också och ha lite möten. Det kommer vara ett möte med elitserieföreningarna.
Det är en bra samlingsplats såklart.
Det är det ju. Det blir ju mycket, jag vet inte hur mycket badminton jag kommer in att titta på. Men det är, förhoppningsvis får man se lite bra i alla fall. Bra, vi lämnar Swedish Masters, eller?
Ja, vi, så fort vi får startlistorna, ja, så kommer vi ta upp det nästkommande podd.
Exakt.
Nästkommande podd, ja, inte den nyårspodden då, men den efter det lär vi ju...
Innan Swedish Masters, exakt.
Ja, precis.
Släpper vi startlistor och så kan vi spekulera lite i vinsterna. Får vi se om vi får någon sån här juniorvärldsmästare igen som vi fick förra året. Mm, vem, vad hette han nu då? Det var...
Momota.
Kanto
Momota.
Kul att se en sån ung talang födas. Vi har haft många sådana faktiskt på Swedish Masters. Eller Viktor Axelsen.
Ja.
Slog faktiskt igenom. Vann sin första challenge-tävling någonsin när han vann Swedish Master, eller Swedish International.
Kolla. Ja,
han vunnit Swedish.
Han vann ju. När han var med första gången.
Nej.
Var det inte spanjor?
Oh, ja. Nej, men det var inte samma år som det var... Jo, det var spanjorer, Abian.
Ja, ja.
Just det, han torska finalen. Ja. Helt rätt. Ni
det
helt
kanske
rätt.
Var hans första finalplats i Kärleksfinalen.
Men då släpper vi det och mina felsägningar, så får vi redigera bort det här sen. Nej, vi får se. Men vi går vidare. En bloopers på nyårsafton. Ja. Det har ju skrivits lite grann på hemsidan. Badminton Swedens hemsida har vi läst gällande det här reseutjämningssystemet som finns inom ungdomslandslagen framförallt. Vad är ett reseutjämningssystem, Mattias? Och gör det roligt, eller Tompa. Gör det lite kul för våra lyssnare nu.
Ja, så himla roligt är det inte, för det kostar mest pengar. Men reseutjämningssystemet tog sig fram för att det ska bli rättvist att åka på landslagsuppdrag oavsett vilken klubb man kommer från, det vill säga vart från klubben i landet som den här ligger liksom. Så att även om man bor uppe i norra
Svappavaara.
Ja, kanske det. Ja. Så ska man ha samma förutsättningar som om man bor i Stockholm eller Göteborg, där det oftare är samlingsplatser för resor till olika ställen eller läger och så vidare.
Så rent konkret så samlar man in allas resor och delar upp på alla
spelare, ja,
oavsett var man kommer ifrån.
Ja, precis. Alla får ju redovisa sina resor. Ja. Så slår man ihop till en enda klumpsumma och delar på antalet deltagare så att alla får snittkostnader. Men... Så att de som åker en dyr resa kommer få tillbaka lite pengar. Och de som åker en billig resa, om läget här i Stockholm, och då kommer Stockholmsspelarna få betala för resan fast de inte egentligen behöver betala någonting för resan eftersom det är deras hemort.
Men varför ska man ta bort det då?
Ja,
nu står
det, det är en bra fråga. Det är ju inte jag som har varit med och tagit det här beslutet.
Nej,
men det jag kan tänka mig är att det har ju hörts röster om att det ibland inte känns helt rättvist. För då är det vissa spelare som åker en väldigt, väldigt dyr resa fast man kanske inte behöver göra det. Och att då svider det lite ögonen på de andra att de ska vara med och betala på den flygresan eller vad det nu kan vara. Dels det, och dels är det en himla massa arbete. Samla in alla kvitton, redovisa, skicka ut och fakturera. Okej, de betalar inte på. Alltså det är mycket jobb bakom, både före, under och efter. Och frågan är det värt vad det ger liksom?
Men vad innebär det här för till exempel, om vi ser framförallt till de landslagsspelarna som finns i Norrland då? Det antar att det är de som alltid kommer få resa längst, kan jag tänka mig. Eller dyrast.
Ja.
Eftersom de flesta lägena är väl ändå från Stockholm, Uppsala, ner mot...
Ja,
Jönköping eller liknande.
Eller Göteborg och Malmö också för den delen. Och när man reser ut i Europa så går det ofta via Malmö eller Göteborg eller Stockholm med flyg.
Är reseutjämningssystemet även internationellt?
Ja, det är det. På tävlingar i Danmark. Alltså när det är landslagsuppdrag. Sen vet jag inte hur det är när U17 åker på en EBU-tävling eller EBC. Eller...
Då kan det ju bli riktigt dyrt för en norrländsk spelare.
Nej, fast därifrån tror jag inte att det skiljer så mycket. Det är inte så stor skillnad att åka. Det måste ju kunna gå att lösa då att, jag vet inte, att de flyger från Sundsvall istället för att de flyger från Malmö. Alltså, man måste ju kunna ha separat, mm. måste man kunna hoppa på någon annanstans.
Det känns som att det borde kunna bli billigare också, att man får vara lite mer pragmatisk. Okej, vi ska vi till Prag, så träffas vi på Prags flygplats. Vi behöver inte träffas på Malmö flygplats.
Nej, precis.
För att då kan du flyga, från Sundsvall till Prag.
Känns så där va. De har ju knappt charterresa till, de har en charterresa i veckan tror jag till Turkiet.
Ja, men det är ju så samma. Sen också så här, hur många spelare är norr om Sundsvall som är med i sådana här landslag och det är väl Umeå som eventuellt har vissa. Men det där är svårt för visst. Okej, det blir ju mycket rättvisa för alla, men är det värt jobbet?
Har ni fått några reaktioner eller?
Nej, väldigt ensaka. Däremot så är det inte så lätt att få in sådana här kvitton. De kommer liksom inte in fast man skriver om det. Och så skriver man ett sista datum. Och då kan man tycka så här, men vad hårdare då med att de, är man inte med då får man skylla sig själv. Men det är inget roligt sen. Ja, vi missar det här datumet. Vår resa är för 800, ska vi nu, istället för att vi skulle få tillbaka pengar, då måste vi pröjsa pengar.
Men det är väl så man lär sig.
Tycker ni det är rättvist? Ja, men hur hård ska man vara och så vidare. Det där är, och så tar det bara tid, för då kommer frågor om sånt och sånt där. Så att det är... Ja,
vi får väl se då.
Arbetstiden kanske skulle vara värd de pengarna att istället lägga på ett bidrag till Umeå eller vad det nu är.
Ja, intressant. Nu får vi se. Nu har ju förbundet gått ut med en förfrågan om att få in andra förslag istället för det resutjämning som finns. Annars lägger man ner det.
Mm.
Var det från årsskiftet eller vad stod det?
Ja, det var. Och det var den så här sista december någonting eller 7 december så skulle jag förslag komma in.
Men jag bara en fundering här. Resutjämningssystemet togs ju faktiskt på ett årsmöte.
Mm.
Kan man bara riva upp ett sånt beslut? Ett årsmötesbeslut? Det är bara en fundering jag har.
Det beror på om det står i stadgarna så måste det vara årsmötet.
Nej, i stadgarna står det ju inte. Nej. Men däremot så är det ett årsmötesbeslut. Ja, resutjämningssystemet.
Ja, fast å andra sidan så kan det ju ha varit ett årsmötesbeslut för att det var ingen som vågade ta beslutet själv.
Men det spelar ingen roll. Är det ett årsmötesbeslut kan man då bara riva upp ett sånt utan att ha ett nytt årsmötesbeslut.
Jag har ingen aning.
Ja, det känns, jag vet inte, jag måste också kolla det där.
Ja.
Faktiskt, jag vet inte vad som står i vår stadgar.
Vi kan ju be Hasse Lenkert skicka in svar på den.
Hasse, om du lyssnar på det här, skriv på vår Facebook-sida.
Ja, han brukar
bättre en blod i armbågen än boll i golvet. Hur det funkar. Kan man bara köra över ett årsmötesbeslut eller måste det till ett nytt årsmötesbeslut?
När till nästa årsmöte?
September.
Mm.
Om inte någon kallar till ett extra årsmöte.
På grund av det här.
Det måste vara minst 10% av landets föreningar tror jag, något sånt där.
Som står bakom eller?
Som ska begära ett extra årsmöte.
Eller röstlängden.
Så att det räcker med om Stockholmsförbundet
precis.
Kör.
Nej, det tror jag inte. 10% av någonting, 10%. Om det är distrikten eller om det är föreningarna.
Ja, men med föreningarna är det absolut antalet. Eller är det röstlängden, så stora föreningar har mer att säga till.
Det vet jag inte.
Mycket du inte vet. Ja. Vi släpper vi får det. Kolla vi får det. Se vad som händer. Den som lever får se.
10% av någonting är det. Hasse, skriv på vår Facebook-sida.
Eller någon annan som har koll. Ja.
Bra, vi raskar vidare. Och vidare är det ju så att Svenska Badmintonförbundet tillsammans med Helsingborgs stad och Helsingborg Badmintons ansökte om veteran-VM 2015 i Helsingborg. Och ni har säkert läst det redan på hemsidan, men Sverige vann faktiskt omröstningen. Och vad jag förstår så var vi själva på slutet, så det var inte så många att rösta mot kan man säga.
Ja. Var det inte snack om att det var några
Paris och Schweiz tror jag det var.
Schweiz,
ja. Men vad jag förstår så var vi ensamma på slutet. Att de väljer ett annat arrangemang eller söker en annan gång. Troligtvis så... Ja, vad det beror på vet vi inte, men biddingen är inte så jävla officiell som det var förut. Alltså, när vi sökte EM till exempel i Karlskrona fick vi inte heller reda på vilka vi ansökte mot.
Mm.
Och varför det är så, det är en jävligt rolig
fråga. Och när var det här? Vad sa du? Vilket år var det?
Augusti 2015. Kommer okay. Eller september 2015. Augusti, september 2015.
Ett alltså.
Ja.
Mm.
Så att nu håller förberedelserna på att dra igång. Nu kör allting igång. Möten med Helsingborgs stad och kontraktskrivningar och allt vad det är. Så det kommer
var ska bli... det spela någonstans?
Det kommer spela i den nya arenan Stockholm. I Helsingborg. Helsingborg Arena heter det. Uh-huh. Men den är relativt nybyggd. Ganska stor också.
Men det är en badmintonhall?
Nej, eller det är en multihall.
Ja, men typ som Eriksdalshallen.
Mm. Ja, som Fyrishov eller okay. Ja, något sånt där. Liksom. Så det är en stor arena. Och det här kommer vara det största arrangemanget som har gjorts i Sverige någonsin. Jag tror att det kommer över 950 deltagare. Kommer det.
Alltså i badminton?
Ja, i badminton, ja. Veteran-VM. Förra året så slog de ju rekord i Turkiet. Och då var det ju också så här 930 deltagare, någonting sånt där.
Alltså varför ska det komma fler till Sverige?
Därför att det växer hela tiden. Framförallt så, när vi säger 930 i Turkiet, då har vi inte räknat med Kina och Indien och de som har egna VM eller inofficiella VM som säger att de vill börja satsa på det här. Så att,
det skulle vara kul att se. Alltså, fy satan vad pisk vi skulle åka på om Kina kommer, alltså, tror jag.
Ja. Även på veteransidan. Ja. Har inte de gått sönder alla?
Nej. Då går vi sönder vid 10 års ålder.
Det är mycket möjligt att det är många som har gjort det, men de som inte, alltså.
Sen, jag vet inte kvaliteten på dem, men det är enormt stort i de länderna. Alltså de är hur många som helst.
Och framförallt om de spelar sina rätta åldersklasser. Såg ju, vilka var det, de som vann V45 i Turkiet eller vad det var, eller de som vann V30 eller 35 eller vad det var. De var ju så här 10 år äldre eller någonting. Alltså de
okej. Okay. Mm. Var det Johan som berättade?
Ja.
Klausen. Ja, men det ska bli skitkul att få ett VM till Sverige. Veteran eller riktigt.
Hur ska vi göra för att hålla budget på det?
Ja, det är en bra fråga. Vad ska vi göra
det
för?
Går ju inte Badminton Sweden in.
Vad jag förstår så gör de inte det.
Med en av den tiden. Det var väl
Helsingborgs stad.
Ja, eller hela den där syd.
Ja, det var Visit Skåne eller Helsingborg, något sånt där. Tillsammans med Helsingborgs stad som går in med garanten. Så det är skitroligt att man har ett arrangemang där man inte behöver riska någonting, så att säga. Och det är ju, vi har ju inga pengar att riska, vad jag vet, i svensk badminton länge. Har vi det?
Svårt att riska då.
Svårt att riska någonting som man inte har.
Man
kan, ja, uppleva badminton. Man kan ju bluffa också. Vi ska gå in på lite internationella nyheter som har hänt under, sen vi pratade sist här i november. Och bland annat var det ju Henry Hurskainen som har varit ute på touren. Det har gått både bra men också halvdåligt. Men framförallt så halvdåligt. Han har inte gjort ett toppresultat, om man ska vara helt ärlig. Sen har han ju varit skadad en del innan. Var borta i, vad var det, 2 månader nästan.
Det var en intervju här i UNT här om veckan när han förklarade pissåret 2013.
Alltså?
Ja.
Man behöver inte gå in så mycket där, men det, han var, har ju varit skadad mycket.
Ja, det opererar handen, någon egen privat sak som hade hänt.
Han har ju haft personliga kriser också. Liksom. Det tar ju på en spelare, eller en människa.
Det är personlig
kris. Ja. Nej, inte vet jag. Det var ju något snack redan under SM förra året att han var lite låg och så. Sen är han väl inte tillsammans med Jenny Van längre.
Nej, precis.
Så det är klart det tar på en människa. Och det är klart det visar sig även på badmintonbanan hur professionell man är.
Han var lite professionell.
Han har 2 armar och 2 benskadan.
Men framförallt då, hans främsta som har hänt här under de här november-december var väl att han gick till final i Scottish Open, som var en Grand Prix-tävling. Att gå till final behöver inte säga så mycket. Det viktigaste är ju att se vilka han slog på vägen.
Ja, han var ju andrasidad. Jag vet inte, alltså han slår... Ja, han slår en engelsman i en tresättare. Och han slår, sen slår han i och för sig Christian Lind Thomsen. Det är väl okej, okay, men han är ju inte en dansk landslagsspelare kanske. Sen slår han Zawadzki från Ukraina. En jättejämn match, men det är också en så här på papper tycker
ska
jag.
Ska han vinna de matcherna eller?
Ja, det tycker jag faktiskt att han ska göra. Sen så efter det så spöar han ju Ted Jonno, en indones. Men han måste ju spela i Danmark eller något sånt där. Han är med i massa EBU-tävlingar. Det är också bra, men det är ju jämnt liksom. Det är, jag tycker inte att det är någon jätteskrällar. Jag tycker att Nick och Amanda har gjort mera skrällar i år överhuvudtaget.
Vilka vem torskar han mot då?
Fransmannen, Levedé.
Ja, nej,
vet inte. I en tresättare. Det är också så här, han kan lika bra vinna den matchen också. Det är jämna matcher. Jag tycker att startfältet överhuvudtaget var ganska jämnt. Det är inga super bra killar som är med. Ville Lång var med, men Flora Semi mot han Levedé också.
Mm. Levedé är ju rankad 34 i världen just nu i singel och Henry 41.
Jaha,
så ja, att Henry har ändå stigit lite på världsrankingen.
41 är ju bra att vara på världsrankingen. Men jag tycker att frågan är, men så är det ju alltid, världsrankingen är ju precis som Sverigerankingen. Den kommer aldrig säga vem som är bättre än vem. Den säger vem som är högre rankad än vem. Och så är det ju. Men när vi ändå är inne på ranking så Bento Sweden lade upp en nyhet om
Europarankingen.
Ja, precis, hur Sverige som land ligger på Europarankingen.
När kom det? Kom väl efter vårt mästerskap? Kom det inte det, eller? När kom den?
Nyheten lades upp i varje fall den 29 oktober. Så var det precis efter vi hade spelat in vår förra podd.
Ja, just det. Den missade vi då.
Ja, vi spelade in den förra. Det var bara att vi släppte podden efter.
Och men, vad står det där då? Var ligger vi i Europa?
Ja,
bland alla länder.
Ja, vi, bland alla länder i Europa så är vi rankade sjua. Och det, de vi har framför oss är ju inga konstigheter. Det är Danmark, Tyskland, Ryssland, Holland, Frankrike och England. Och de ska ju inte ligga framför.
Men är inte det här precis samma? Mm. Visst var vi rankade som nummer 7 på lag EM i våras också? Vi var ju sidade 7.
Mm. Ja, då borde vi varit rankade 7. Precis, exakt. Men det är ju...
Vilka ligger bakom oss eller hack i häl?
Ja, de som ligger hack i häl är ju Skottland och Ukraina som låg i, som var i våran grupp i lag EM.
Ukraina slog vi.
Och skottarna förlorade mot dem. Ja. Ja, och det är ju jämnt med de länderna. Sen så är det ju framförallt två länder som vi har bakom oss som jag inte är helt säker på att vi vinner över. Polen och Spanien. Polen har ju många duktiga spelare. På här sidan får vi tufft mot Polen om de ser upp sitt bästa lag. Sen har vi ju spanjorerna som har Abian på härsingen och de har hon Carolina Marin på damsingen som är väldigt bra.
Vi ser den nordiska kampen ut. Vad har vi våra gäster? Finland, ja, Norge, Danmark. Ja, Danmark är jätta såklart.
Danmark är jätta, precis. Det här är topp 16 som är alltså Benton Swedens nyhet.
Okay, ja,
att, men det finns ju en världsranking också.
Men skulle Sverige spöa Finland?
Ja, vi förlorar här singel.
Ja.
Mot, vem är där? Det är Ville Lång.
Ja. Vilka har vi mer?
Jag vet inte.
Jag tror att vi vinner herrdubbel. Jag tror att vi vinner damdubbel. Vi vinner damsingel. Och vi vinner med Ora. Vi skulle spöa finnarna. Det skulle vi göra. På världsrankingen då, vilket drar en supersnabbis. Ja. Kina 1, Korea 2, Danmark 3. Inga jättekonstigheter kanske. Sverige är på 18:e plats. Och vi har Frankrike, Holland, Ryssland, tyskarna och danskarna för oss. Så att vi är ju högre rankade i Europa på världsrankingen än vad vi är rankade i Europa på Europarankingen. Men det blir ju så, för det går ju inte på samma... Nej, man får inte ens poäng exakt likadant liksom. Så att det, då så blir det ju så.
Där ser man. Men vad hade du Norge då? På världsrankingen? Såg du dem där eller?
Ja, jag har de här som inte tävlar så.
Jag skulle ju gissa att jag behöver...
scrolla ner lite eller?
Scrolla ner en del. För att
vad har Norge för spelare överhuvudtaget? Har de någonting?
Ja, de har ju, de ligger på 71:a plats igen.
Men det är alltid kul att hålla norrmännen, heter det?
Ja, utan 106. Botswana ligger på 74. Och Nya Kaledonien ligger före norrmännen bland annat. På 60:e plats.
Ja, det är ju humor.
Ja, precis.
Nej, förlåt Norge.
Ja, vilka är norrmännen har? De har ju några som är ute och spelar ändå.
Ja, men som inte går någon långt på.
Nej, precis, personer. Exakt. De har ju en tjej som förut var hyfsat bra, som är den bort från hel.
En damsing eller?
Kvarnö. Hon var okej, okay, var hon. Hon var inte bättre än våra bästa tjejer eller sånt där liksom.
Så. Spårvägens?
Sveriges. Bättre än Spårvägens, troligtvis. De hade ju deras, en kul parentes är ju att deras, hon Kvarnö har ju en syrra, som också heter Kvarnö då i efternamn. Hon spelade ju i Komet. Mm. Och hon var ju rankad 3 eller 2 i Norge eller något sånt där. Och hon spelade i Komets, ja, i deras lag som då var Division 2 eller vad det nu var. Och,
var deras första lag i Division 2 eller?
Ja, precis, något sånt där. Och hon vann ju inte alla matcher där kanske. hon var ju medaljör på deras mästerskap, norska mästerskapen.
Ja, det säger väl lite om norsk
skidor. Men skidor är de jätteduktiga i Norge.
Ja, skidor får de väl, de har väl Northug eller vad heter han?
Ja. Bland andra.
Northug.
Men det tar vi sen, är bättre än blodig skida än en...
är den pekta nyllet eller vad? Ja, men det är bra. Vi går vidare. Vi ska snacka lite elitserien såklart. Det är ju nämligen så att det är ett juluppehåll nu. Elitserien har tagit lite paus och är tillbaka igen den 14 januari, tror jag nästa match är. Och det är ju väldigt, det är inte så väldigt skillnad att inte säga, utan alla har ju spelat exakt lika många matcher nu.
Ja,
10 matcher.
10 matcher, och det är ju bra, för då har man inte en haltande tabell längre. Vilket har varit vår akilleshäl kan man säga i badminton. På en stabil jumboplats, får man säga så. Spårvägen.
Skit i tabellen.
Skit i tabellen, eller spåret bäst ändå.
Vi bara vände upp och ner på den. Så.
3 poäng.
Det är 3 mer än förra året.
Precis. Det var 0 poäng förra året. Ja. Men ni har haft några tuffa duster mot Skogås, va?
Nej,
vi har haft en dust mot Skogås. Så det är
på bortaplan?
Ja, vad var det vi förlorade med? 6-1. Vi vann bara en herrdubbel 1 mot dem. Resten losade vi. Det... Sen är det några jämna matcher. Mattias har en jämn Helsingel 1 och sånt där. Men ja. Däremot Skogås kan ju faktiskt bli jämn. Vi möter ju dem på hemmaplan i sista matchen. Och även vår hemmamatch mot Täby med lite tur skulle kunna bli lite halvjämn också.
Ja.
Och då får man ta den största skrällen som jag ser i tabellen hittills. Det är att Skogås innehar sjunde platsen och Västerås sexa.
Vi kommer komma in på det lite senare. Västerås fick lite gratis poäng mot Fyrisfjärden.
Just det, Västerås har 6 poäng och Skogås har 5 poäng. Och de fick en gratis poäng som ni säger mot Fyrisfjärden.
Två gratis poäng.
Två gratis poäng. Fick de 2 gratis poäng mot Spårvägen också? Eller?
Nej, 3.
3. stabil femte plats. Slåss om slutspelsmatcherna där, men är väl lite avhängna. Team Badminton Väst i Täby. Som ligger då 4 poäng efter Team Badminton Väst på en fjärde plats. Som i sin tur ligger 2 poäng efter Kista. Och på delad första plats så är det ju Fyrisfjärden och Malmö.
Ja.
Det är väl ingen skräll att det är de tre lagen som ligger topp kanske?
Ja, de tre, de fyra skulle jag nästan
vilja
säga.
Nej, precis, exakt.
Täby hade väl ambitionerna kanske att gå till slutspel, men det är tufft. Alltså, när man Team Badminton Väst, Malmö, Kista, Fyris har, det är starka trupper. Det är de som borde kanske vara i slutspel.
Ja.
Frågan är ju sen då, eller det är ju lag 8 i elitserien, alltså sista laget som kvalar. Men åker alltså inte direkt ut längre i elitserien som man gjort tidigare. Som kvalar mot vinnarna i
De tre division 1,
exakt. Det blir en fyrkvalserie där kan man säga. Och det lutar väl åt Spårvägen nu. Men inte klart.
Det är inte klart.
På långa vägar.
Nej.
Men det står i alla fall mellan Skogås, Västerås och Spårvägen. Mm. Så det kan vi i alla fall säga.
Skogås får ju förstärkning nu.
Douglas Lima
ja. Kommer tillbaka från Indonesien. Är det spelar mål?
Har tagit in en kines eller?
Nej, det är Douglas kommer tillbaka. Han gör ju ganska mycket faktiskt.
Det gör han.
Koordinerar hela laget.
Precis, på Helsingen.
Mm. Frågan är om fattar han med på rankingen?
Ja.
Ja, men då så.
De är även med George.
Nej, inte längre då. Det var bara förra året. Nej, jag har ingen
aning. Ja, de kan ha det i varje fall.
Ja, men skulle,
det skulle inte få med.
Det är en bra förstärkning för Skogås.
Ja,
få in George, eller få in Douglas. Få in George. Men vad gör det? Vem puttar de ner? Får man fråga det? Liksom? Vem försvinner ur laget då?
Nej, Morgan. Det blir deras här singel 2 som har varit Morgan och Jin.
Ja. Fast Morgan kommer nog dubbla då. Ja, jag vet inte.
Vi får se.
Benny, om du hör det här kan du skicka ett mejl till blodigarmbage@gmail.com och berätta hur ni kommer ställa upp i nästa match.
Vad har vi haft för intressanta resultat? Det har inte varit så är jättemånga skrällar om vi väntar med att dra upp allting med den här kinesiska i Uppsala. Men själva matchresultaten i sig har ju egentligen inte varit så mycket skrällar bortsett.
Om vi ser
bortsett från Fyris tycker jag.
Ja, som körde över Malmö.
De körde över dem i siffror, men eller i om man tittar siffrorna i matcherna så är det jämna matcher.
Ja, men det är ändå ett gäng skrällar. Albin Hjelm vinner Helsinget 2 mot Adam Khan.
Ja.
Den är väl...
Jag tycker nog att de ska vinna.
Jaha.
Att Jan ska vinna.
Okej, okay, ja. Jag är inte säker på det. Men Vad är ansen? Har du nya kinesiska som spelar Elinor Reed?
Mm.
Ja, nej, det är ju
4-4 den Kista. Där har väl de bytt resultat nu. De har ju mest 2 gånger va? 4-3 till Fyris och sen förra gången 4-3 till Kista.
Ja, precis. Mm. Men det kanske roligaste med allt det här, det är ju vad man har hört för ryktesvägen som har hänt under de här matcherna.
Ja, det är
ju... Det har ju varit... Som än en gång, vi kommer komma in mer på hon kinesiska Chen Yi i Fyrisfjärden. Men det har ju gett upphov till att det har blivit lite sura miner på sina håll från diverse klubbledare kanske. Och vad jag har hört ryktesvägen, när Fyrisfjärden mötte Malmö, så har jag hört att det har varit lagledare som kanske inte har velat tacka för matchen mellan varandra efter matchen. Och det är ju, kan man ju tycka, eventuellt är lite löjligt. Det är ju inte lagledarna som liksom bestämmer regler och allt sånt där. Så den känns eventuellt på lite låg nivå.
Det har varit lite frostigt vad man har förstått det som. Fyrs har haft 2 hemmamatcher sedan den här soppa med Chen Yi som vi kommer in på strax har dragit igång. Och det är Kista hemma och det är Malmö hemma. Och det har varit frostigt mellan lagledarna.
Och det är ju de tre som slåss i toppen. Så
att
det är ju förståeligt. Och det är ju ganska starka röster i respektive klubb som liksom säger till när de inte håller med och sånt där.
Ja.
Men jag tror att mellan Malmö och Fyrisfjärden så undrar jag om det inte är någonting med nationella badmintoncentret som ligger bakom också.
Ah.
Jag tror det är mycket som får bägaren rinna över.
Precis, jag tror att inte Malmö riktigt har glömt bort det. att det hamnade uppe i Uppsala nu efter nyår.
Men det är ju inte Uppsalas fel.
Nej, nej, precis, exakt.
Det är
det jag menar, det kanske var, jag kanske hade en dålig dag, vad vet jag. Men jag har ju bara hört det ryktesvägen liksom, men det stämmer säkert. Jag har ju även hört att den fyrkörden mötte då Kista.
Just det.
Så var det ju också lite rabalder. Den matchen spelas i Kista.
Nej, i Uppsala.
I Uppsala. Ja. Där hallägaren i Kista, vi behöver inte nämna honom i något namn, men att det var någonting med, att det var en domare som hade vänt någon siffra fel eller någonting, och då hade han sprungit in på planen mitt under matchen, inte i bollen men mellan bollarna, och stått och skällt på domaren att han hade vänt fel siffror. Och jag har också hört ryktesvägen, och då ska ju eventuellt en lagledare i fyrkedjan då gorma tillbaka honom, och han har gormat tillbaka att han ska minsann vara tyst och allt vad det är. Jag tror att det är den stora grejen där, var ju kanske inte siffran hennes fel.
Nej,
det är väldigt mycket med...
Vägen ringde nog över där för honom också.
Ja,
att de kände sig nog redan från början förfördelade.
Vet du vilken match det var som han var inne och...
Nej, det har vi inte hört
någonting om. Ska du gissa att det var en domdubbel eller mixdubbel?
Det måste ju varit en match där det var lite jämnt kanske.
Ja, och där kanske var en viss spelare som spelade också. Det vet jag.
Ja, en långblent.
En långblent.
En långblond, ja. Blondin.
Kanske.
Nej, men det har varit lite frostigt har man ju hört. Man får ju hoppas att folk kan vara professionella trots det här, och vara vuxna mot varandra oavsett vad det är för soppa.
Ja, men speciellt när det inte besluten ligger, alltså det ska ju vara riktat åt rätt håll i så fall.
Mm.
Tycker jag.
Och innan vi kommer in på soppan då, som vi kallar det, måste vi ändå nämna en stor positiv nyhet inom, kanske inte inom elitserien, men det är ändå två elitseriespelare, och det är Nico Ruppen och Amanda Högström, som nyligen blev uttagna till SOKs topp- och talangprogram.
Mm.
Och det är ju jättekul. Innan hade vi ju Henry Horskanen med.
Vi har väl haft Emil och Emma med också.
Emil och Emma var ju med tills de sa upp, avslutade sin dubbelsatsning.
Ja.
Kan man säga.
Vilka fler svenskar den närmsta tiden har vi haft i det, vet du?
Salberg var med.
Som han spelade OS i Kina
i Peking.
Ja, just det, men det var ju länge sedan.
Ja, precis.
Jag tror Johanna Persson kan ha varit med i det programmet,
ja,
och Elin Bergblom.
Sara Persson.
Det är nog där i närtid är det väl dem. Jag tror inte det fanns liksom på Rasmus Wengbergs tid och sånt. Jag tror där någonstans var brytpunkten lite, eller tid. Det var ju samtidigt som Johanna och dem var i princip, va? Men jag tror Rasmus kom aldrig in på något sånt program, tror jag.
Nej, tänk på Benton, det är en väldigt ung sport i OS-sammanhang.
Exakt.
Vilket två i Barcelona var i första.
Ja, nej, så att det är jättekul för Nick och Amanda som kan få mer sats eller mer medel att satsa på badminton. Och fokusera på verkligen sin badminton på heltid.
Hur kommer man med i det där programmet då? Vad är det för något som avgör om man gör det?
Först och främst...
Man måste spela in en film.
En podd.
En podd måste man spela in. Men det är förbundskaptenen som varje... Det är SOK som först ber de olika förbunden skicka in förslag på folk som ska ingå i de här trupperna.
Och de flesta och förbunden ju... måste ju vara måna av att deras... spelare eller lag ingår i det.
Självfallet, eftersom det ger ju
så
pengar.
Så det är inte där tratthals eller flaskhalsen ligger.
Nej, det är det inte.
Nej. Utan,
det handlar ju helt enkelt om att Jonas Hergård då, om vi ska se från badmintons sida, ska utse några personer han anser uppfyller de kraven SOK ställer i.
Och de kraven är?
Ja, det handlar om hur lång satsningen ska vara, vad man tror att de ska prestera, vad man vill att de ska prestera i form av tävlingar och OS. Framförallt handlar det om OS och VM. Ah. Vad har man för spelare som man tror att man kan skicka
ungefär
på VM?
Ungefär vart ligger nivån då? Vad är det för något som ska uppnås så att SOK ska tycka att det är godkänt?
Ja, det är kvartsfinal på OS. Kvartsfinal på OS är ju det som ska ligga där hela tiden. Och det vet man ju, den kvartsfinalplatsen har ju vi inte haft sen mixdubben Fredrik Bergström, Johanna Persson, OS Aten, va?
Just det.
Det var väl vår sista kvartsfinalplats.
Som även inte var så länge sedan. Ja.
Men det, är den, det har ju varit jättemycket rabalder om det. Just den här kvartsfinalplatsen och inte, eftersom många idrotter ser olika ut. De är inte uppbyggda på de sätten och så vidare. Så därför har SOK tagit kanske lite lättare på just de kraven. Men det står fortfarande mer som ett krav. Sen finns det säkert andra krav också som jag inte är jättepåläst på dem. Men det är ett av kraven. Men Jonas har ju varit väldigt restriktiv i de man har skickat in. Jag tror bara det är Nico och Amanda han har skickat in. Om man ska vara helt ärlig.
Mm.
Det handlar väl också om vilka intervjuer han har med spelarna. Hur långt var väl du med din badminton? Hur mycket vill du lägga ner? Och hur mycket tid kan du lägga på det här?
Man ser ju dum ut om man skickar in folk som
exakt
inte har det att göra.
Ja. Och sen under det så finns det, var det ju något annat program här nu också. Det var väl på Bosön där Daniel Rojär var och Felix Burestedt.
Ja, men det, ja,
det är något annat. Talent,
ja, top det, talent. Det är talent. Ja, precis. Ja.
Så att det, vi har ju lite...
Aglinder med det också.
Och Aglinder. Ja. Men vad har vi för tjejer då där?
Och Lidman.
Klara Nystad med det.
Ja, Klara Nystad.
Klara Johansson.
Morgan Lidman.
Ja, ingen tjej, men...
Nej, ja, sa du vilka tjejer?
Nej, jag undrar det. Vi har ju ont om tjejer där nere.
Elin Svensson, Klara Nystad. Sen har inte vi så mycket annat.
Alltså. Ebba och Moa var inte med.
Ebba Strid och Moa Sjö, mm, pratar jag om. Ja.
Nej, jag har ingen.
Men Nico Amanda i alla fall med i Toppatalangprogrammet, vilket ger dem en bra satsning. Jag förutsätter att den här satsningen är till OS i Rio 2016.
2020
står det. 2020 står det. Ja, det är jättebra. Och sen kan ju såklart sådana här saker avbrytas om man inte uppfyller kraven, eller man ska ju göra en jävla massa tester hela tiden med SOK och allt vad det är.
Nej, jag har hört så gjorde Nick och Amanda bra ifrån sig på, test, på testerna.
Det gjorde de, absolut. De klarade sina tester med bravur och intervjuer och sånt där. Men saker kan ju hända i livet. Man kan ju välja en annan väg som M&M, det såg man ju här nu. De hoppade ju av. Nej. Ja, då lämnar vi SOK-delen och går vidare i programmet.
I följande del av det här avsnittet så kommer vi prata om fyrhjulsfjärdens kinesiska Chen Yi. Och där kommer Simon Ottosson inte att vara med i diskussionen på grund av alla grejer som händer runt omkring på förbundet kring henne.
Okej, Tompa, då ska vi snacka lite lån av spelare.
Ja, precis. Det har ju blivit en ganska stor soppa det här.
Ja, vi satt ju någon podd här för, det var ganska 2 eller 3 gånger sedan när vi sa att Fyrus har skaffat en ny kines.
Nej, det var inte 2 eller 3 tillfällen sedan, det var förra podden. Det var när vi satt
i Jönköping. Det var när vi satt i Jönköping.
Precis, för då hade vi hört det.
Ja, just det. Ja, då visste man inte riktigt att det skulle bli sånt här rabalder då.
Nej, verkligen inte. Ska vi berätta lite vad som har hänt?
Ja.
Och sen så berättar vi lite vad som står i reglerna. Och sen kan vi avsluta med att säga vad vi tycker.
Exakt. Det som man tog beslut på VONB-mötet i Uddevalla i SM förra året. Det var ju det att dels att man ska ta bort det här som man kallar för teamregeln. Eller för att få vara ett team så ska det finnas geografisk närhet. Och det ska vara max 3 lag.
Mm. Och det som de drabbade då var ju Team Malmö som exakt inte kunde ha Borg längre från Mariestad.
Så då införde man att det ska vara okej att låna spelare både i Division 1 och Elitserien tror jag. Eller om det redan gick i Division 1. Kan man.
Ja, precis. Så att man ska få låna uppåt i divisionerna.
Ja, men man ska få låna i Elitserien, ja, rent krasst. Mm. Då löste man Malmö-problemet.
Precis.
Sen har det varit turer fram och tillbaka beroende på vem man pratar med. Får man lite olika stories. Ja. Och det finns ju ingen bra dokumentation för när saker är beslutat, utan det har beslutat saker via mail på några telefonsamtal. Det finns inte dokumenterat, det finns ingenting, det finns inte daterat heller.
Men det som har hänt är ju då att Fyrkärden har ju lånat en kinesisk spelare efter det vanliga transferfönstret för övergångar som är den 15 augusti.
Exakt, den här Badminton Sweden fick hennes papper i mitten av slutet av oktober, borde det vara. Ungefär, ja, när vi spelade in podden.
Precis, exakt.
För att, ja, det var väl skälet till varför vi inte släppte podden, för att det inte var klart.
Nej, exakt. Men det, och då tycker ju då de andra klubbarna, vissa andra klubbar, det är framförallt Kista och Malmö som är ganska upprörda över det här.
Team West är inte helt nöjda heller.
Nej, okej. Okay. De tycker att det här är ju ett kryphål i regelverket. Mm. Eftersom att de ser det som att det här är en värvning. Där det sista datumet för värvningen är den 15 augusti.
Det här var lite det jag menade. FSC tycker att de har fattat ett beslut att det bara lån gäller bara svenska spelare.
Ja, precis. Och FSC har väl egentligen ingen beslutande rätt.
Nej.
Till att börja med. Utan FSC är ju bara, ska ju vara elitserieföreningens åsikt.
Ja, precis. Och jag vet inte vad som står i... Om man tittar på Badminton Swedens sida så står det ingenting uttryckligen att det gäller bara svenska spelare.
Nej, precis.
Utan då har då Fyrhjulsfjärden gått in och tittat, det är okej att låna spelare.
Precis.
Så då lånar de in en utländsk spelare i den här formen, en kinesisk. Det hade kunnat vara en dansk, det hade kunnat vara, ja, vad som helst.
Exakt.
Den här personen, Chen Yi,
ja, från Kina,
spelar ju matcherna mot
Västerås.
Västerås borta och Team Väst hemma.
Och även
till att börja med.
Just det, precis.
Varpå Team Väst skickar in en ett klagomål.
Okej. Och där de klagade på att
de hade Chen Yi med. Sen är jag inte riktigt säker på vad de har klagat på egentligen, mer än att de tyckte det var oetiskt och får den här inte bara reglerna.
Ja, men det är en sak, för jag tror att frågar man fyrhetsfjärden så kommer man säga att okej, visst, det är möjligt att det här inte är det mest etiska som vi har gjort någonsin med vår karriär. Men i reglerna står det ingenting om att man inte får låna utländska spelare. Precis. Så vi har bara gått efter vad reglerna säger. Så säger nog fyrhetsfjärden.
Ja, det tror jag absolut.
Precis.
Men då uppdagas ju då även att i RF stadgar så står det att för att få låna en spelare så får han inte eller hon inte få betalt. Och betalning räknas även att man har betalat flygbiljetten till Sverige i det här fallet.
Mm.
Så då torskar ju Fyris på den, i och med att den här kinesiskan inte har ett arbetstillstånd.
Nej, det är väl egentligen två olika saker. För hon fick ju inte ett arbetstillstånd ifrån Migrationsverket till att börja med. Eller om han vill inte få klart
det. Nej, de hann inte få klart det.
Men det har väl ingenting att göra med om huruvida Fyrkärn betalar hennes flygbiljetter.
Hade hon kommit till Sverige, spelat på lån utan att ha fått en krona, då hade hennes matcher inte strykts.
För då hade hon fått ett arbetstillstånd från Migrationsverket där.
Nej, hon hade
inte
hennes jobb.
Saker.
Men inte hennes jobb. För att hon får inte betalt.
Nej.
Alltså,
och då behöver man inte ett arbetstillstånd.
Du behöver inget arbetstillstånd om du inte får något betalt.
Okej, då är jag med.
Men nu var det så fallet att hon hade fått flygbiljetten betald. Hon får ju säkert matchbonus och alla möjliga pengar där också. Har inget arbetstillstånd. Då väljer ju VNB, tror jag, att stryka Chen Yis matcher mot Västerås, som Fyris vinner med 5-2.
Ja, och då blir istället att Västerås vinner med 4-3.
Exakt, och Team Väst som vinner med 6-1. Då blir det 4-3 till Fyris istället.
Ja.
Så Fyris torskar 3 poäng. Ja, och Team Väst vinner 1 och Västerås 2 då.
Ja, precis.
Det var det vi pratade om lite tidigare, att de fick 2 bonuspoäng mot oss i bottenträsket.
Bottensidan.
Efter det här då så har hon fått sitt arbetstillstånd.
Ja.
Hon fick sitt arbetstillstånd den 3 december.
Okej.
Okay, klart, ja, så.
Från Migrationsverket.
Från Migrationsverket.
Mm.
Den 9 december, 10 december spelar Fyris mot Täby.
Mm.
Då har de kinesiskan med. Hon har sitt arbetstillstånd. Spelar.
Den 9 december spelar Täby mot Fyris.
Ja, ja, precis.
Och då är det 6 dagar efter.
Det är 6 dagar efter hon har fått sitt arbetstillstånd.
Mm.
Dagen efter spelar hon mot Kista.
Stämmer bra det.
Kinesen spelar fortfarande. Då skickar Kista in en protest för att man inte har följt karensdagarna. Det finns en regel på Badminton Sweden som säger att när Badminton Sweden har godkänt övergången så har man
övergång eller lån?
Är det står övergången. Nej, godkänt klubbytet, klubb. Jag vet inte vad det
är. För lån är ju inte ett klubbyte.
Nej. Jag vet inte, jag tror inte att man uttryckte så, om jag ska vara ärlig.
Ja. Hur som helst så behövs det 10 karensdagar.
Det behövs 10 karensdagar från när Bernt och Svina har godkänt det.
Mm.
Och då hävdar då Kista att om hon får migrationstillstånd den tredje, så är den 13:e första dagen hon är spelklar. Mm. Alltså får hon inte spela den 11:e.
Men hur menar Fyrkärden då?
Nej, Fyrkärden har nog inte ens tänkt på det.
Den frågan är ju när de här 10 karensdagarna börjar.
Exakt.
Är det när Badminton Sweden i slutet av oktober godkänner övergången på lånet?
Precis.
Eller är det när Migrationsverket godkänner arbetstillståndet?
Ja, det, för att, ja, precis. Du går lite händelsen i förväg. Men Kista skickar in den. Badminton Sweden säger att de har gjort rätt. För att de har ju gått, precis som du säger, att i oktober så godkände vi övergången.
Mm.
10 dagar från 28 oktober är med råge klart den 11 december.
December, exakt.
Men då tror jag att Kista har överklagat den igen till regelkommittén. Som är Nej, beslutskommittén.
Precis. Sorry. Det är alltså, först kommer det till VUMB, sen kommer det till beslutskommittén och sen den sista instansen är regelkommittén.
Ja. Och eller beslutskommittén består ju av Mats Tibelin, Bosse Gustafsson och Ronny Larsson.
Ett gäng referees.
Lite fast Ronny Larsson är väl ingen referee.
Nej, inte strunt samma. Ja.
Och
det, vad kom beslutskommittén fram till?
Beslutskommittén har ju bifallit Kistas
protest. De har alltså tolkat reglerna som att de här karensdagarna gäller från att Migrationsverket har gett arbetstillstånd till kinesiska.
Exakt.
Ska vi gissa att Fyrkedjan kommer överklaga här till regelkommittén?
Jag skulle nog kunna sätta min högra hand på det.
Ja, jag med. Ja, precis. Och det är väl ungefär här vi ligger just nu.
Här står vi idag. Mm. Och man får väl säga att just det här med lån och inte lån, det har väl splittrat elitserieföreningarna rätt hårt.
Och så har vi haft FSC då, som har försökt att föra en gemensam talan åt alla elitserieföreningar. Och det är ju inte så enkelt när det är så spridda åsikter i dem. Och det är inte så att en tycker ungefär samma som den andra, det är någonting som skiljer sig, det är verkligen på varsin ände. Och då är det svårt att ha en gemensam talan för alla elitserieföreningar.
Det är så många föreningar klagar på, det är just kommunikationen mellan Badminton Sweden och FSC.
Gällande allt det här med lånen. När var det publicerat att man fick låna spelare?
Ja, är det okej? Okay, är det inte okej?
Vad tycker du själv då? Jag känner, nu när jag funderar lite, att beroende på när informationen om utländska spelare kom, beror då på huruvida som ska gälla.
Ja, jag
för, det,
med.
För det känns som att jag förstår Bosse Bjuner i Kista, att om han har fått tidigare sagt till sig att den 15 augusti är sista datumet att värva spelare på. Och han har ju som målsättning att värva spelare för att vinna elitserien. Så att han värver sina spelare inför den 15 augusti och behöver då betala för hela det året för att de ska få spela i Kisas lag. Om det då kommer en regel som tas beslut om efter den 15 augusti, eller egentligen inte god tid nog innan så man hinner ta det i avvägning, som gör igen möjlighet att låna in i slutet av säsongen bara för att ta sig till slutspel och för att vinna slutspelet, så förstår jag att det känns väldigt, väldigt orättvist, för det kostar ju mycket, mycket mindre pengar att bara ta in dem i slutet av säsongen om man bara har som målsättning att vinna elitserien. Sen kan man säga andra vinster är att man höjer träningskvaliteten på träningarna och så vidare, men jag tror att det är den här frågan som är den viktiga liksom.
Absolut, alltså att ha ett datum när beslutet är taget.
Ja. Och det datumet, det räcker inte med, det kan ju inte vara taget den 14 heller, för då har man redan löst alla övergångar. Och då är det svårt, tycker jag, att säga exakt vilket datum som ska gälla.
Nej, det måste man säga innan sommar.
Ja, eller alltså, när är säsongen byter? 1 juli? Ja. Det kanske ska vara något sånt liksom. Ja. Eller att det kanske till och med ska kommuniceras långt. Alltså,
sen är det också, hur har Badminton Sweden sin besluts... Hur förmedlar man ut ett beslut? Vem går kommunikationen till?
Ja.
De skickar informationen till FSC. Skickar de till alla inom FSC eller till ordförande inom FSC?
Och egentligen tycker inte jag att det räcker med att elitserieföreningen, även om det här bara handlar om elitserien, ett sånt här beslut måste ju skickas ut till alla klubbar kanske. Och det är ju och vad är sagt innan med hur såna här beslut ska kommuniceras? Det känns som att det finns många stolar som det kan hamna mellan.
Ja, absolut. Det, men på något sätt så man ska inte bara vara negativ. Det känns som att det kan komma ut någonting bra av det här. Det blir bara bättre. Man hittar ju jättemycket miner och allting är katastrof nu, men vi kommer inte gå samma fälla igen.
Nej, men precis. Som jag ser det så är det nästan större, den största minan som Badminton Sweden har gått på, eller badmintonsporten i Sverige har gått på, det är att hon kinesiska fick spela fast hon inte hade arbetstillstånd från Migrationsverket. Skulle det kunna ske i fotbollen eller i handbollen att utländska spelare skulle bli spelklara fast man inte har ett arbetstillstånd? Men jag tror inte.
Det borde ju egentligen vara, det borde ju vara den referens uppgift. Nu kan inte vara en referee jobba
precis. Med. Hur ska referen kunna kolla på det här liksom?
För att jag diskuterade med Per-Åke Andersson.
Ja, nere i Halmstad.
Han sitter med i
beslutskommittén.
Nej. Han sitter med i en MBs styrgrupp.
Aha, okay.
Och han hade en ganska intressant approach liksom, hur Badminton Sweden godkände den här övergången eller vad det var. För de godkänner ju bara att hon får komma till Sverige. de har egentligen inte godkänt att de ska spela. Det är någon annan som borde göra det. Inte VOMBs styrgrupp. Utan när och hur man ska räkna karenserna.
Men borde inte det beslutet ligga på Benton Sweden överhuvudtaget?
Det kanske
inte
VOMB. Det kan det
måste ju vara Benton
Sweden. Men han förklarade hur de hade tänkt. Ja. När de godkänner det. För att de får ju frågan, hur kan ni godkänna det här? Liksom, bla bla bla. Men de godkänner inte att de ska spela elitserien. Hon kanske ska spela Division 4.
Ja, nu precis. Det vet man ju aldrig. Men ja, jag vet inte. Det är hur som helst. Det här är ju nytt för badminton Sverige i elitserien. Eftersom att överhuvudtaget när regeln skapades om lån av spelare så var inte den gjord. Det var ingen som tänkte på att det kan bli utländska spelare. Vad är det för något som gäller då? Men det har ju skett ett apropå det här med poängtappen då. För vi i spårvägen tillsammans med Skogås skickade ju in inte en protest, men en fråga till Badminton Sweden.
Hur man har tänkt.
Ja, precis. Efter vilken regel så har tagits beslut om att Västerås, när då kinesiska inte hade arbetstid tillstånd, så valde man att de delmatcher som hon har spelat tilldelade seger Västerås. Mm. Som gjorde att Västerås fick poäng i den matchen. De här poängen blir väldigt viktiga för oss. Så att det vi frågade var bara efter vilken regel var det beslutet taget? Och för det, jag tycker att det här är intressant såklart eftersom det drabbar oss. Men jag läste även att det har ju varit någon liknande som skedde i Danmark, i deras högsta liga.
För det, man kan även ta om, jag tror att PG Jönsson som har läst på UNT, att om de hade vetat att de skulle få poängtapp så hade de ju spelat med Julia Ahlstrand istället och förmodligen vunnit ändå.
Exakt, så att de tycker att det är hårt att de ska straffas. Mm. Men det där är ju en fråga i sig. Om man inte är medveten om reglerna. Det är som att säga att jag visste inte att det är olagligt att skära av handen på någon. Ska jag verkligen straffa för det? För att jag gör, alltså, om man drar det till sin spets. Så att det är, man måste ju ha något slags ansvar att följa reglerna. Men det är uppenbarligen är ju lite luddigt vad reglerna säger. Ja, såklart.
Men du ska säga något om Danmark.
Ja, för det, vi när vi pratade inom spårvägen så tänkte vi att men är det inte kanske vettigt att man spelar om matchen då? Eftersom man inte vet hur matchen hade slutat. Mm. Om hon fick spela. Egentligen skulle inte hon fått spela från första början i den matchen. Så då funderar vi på om det inte ska bli ett omspel i den matchen. Men då är det en stor konkurrens. Då ska det bokas på allting igen. Man ska boka upp domare och allt vad det nu är ett ganska redan späckat schema. Men i danska ligan så var ju någon spelare, Erik Pang, som var spelade för något lag. Nu minns jag inte vilka lag alla lagen var. Men han spelade fast han inte på något sätt var spelklar i det laget. Det var någonting att han räknade som en dansk fast han inte är dansk eller vad det nu var. Och då hade ju deras förbund då beslutat att efter rådande omständigheter så ska matchen spelas om. Så där beslutar de om omspel. Ingenting att de matchen stryks och att poäng delas ut till det andra laget eller något sånt.
Men den fick ju lite komisk
effekt ändå. För de som hade då hyrt in Pang eller vad de nu hade fått över honom hade ju då inte skitit i att dyka upp till omspelet som en slags protest. Men sen får vi se, det här hände ju ganska nyligen. Det var ju bara häromdagen som det här hände i Danmark, att de inte dök upp till omspelet. Så vi får ju följa lite och se vad som händer i den.
Ja, men det känns som att det man, jag är inte helt säker på att låna spelare till nästa säsong
kommer det ändras.
Så kommer det ha ändrats. Eller det kommer stå otroligt tydligt i reglerna. Du får låna europeer, du får låna sig bara, alltså, på den nivån.
Och jag tror att man inte kommer att få låna spelare från ett annat land överhuvudtaget efter när transferdatumet satt. Om det fortfarande är 15 augusti nästa år så känns det ju inte så. För då är det ju som att man värvar en spelare. Och då är det helt onödigt att ha det 15 augusti datumet ändå.
Ja.
Men sen är det också så här, det är ju lite komiskt att de som nästan skriker mest om det här, att det är så himla illa det här, Bosse då i Kista bland annat. Det är ju även han som säger att det är så himla viktigt att det är bra spelare i elitserien. Vi ska vara professionella, det här är ingen lekstuga, det är ingen amatörliga, det ska vara professionellt och så vidare. Och sen är det han då som tycker att nej, men det här, någon gräns måste det vara för vilken etik man håller sig till och så här kan man inte göra. Och
Men Bosse tycker ju att FSC har fattat besluten som Fyris har skitit i. Medan Fyris går ju på de besluten som står dokumenterat på Bernhard Swedens hemsida.
Ja, precis. Och det måste ju vara de som gäller. FSC fattar inga beslut.
Nej.
FFC säger till Benton Sweden vad elitserieklubbarna tycker, och sen får Benton Sweden i BVNB fatta beslut om vad som gäller. Mm. Så jag tycker ju, nu när jag hör mig själv prata så här, att det känns ju som att Fyrisfjärden har bara agerat efter hur det står i reglerna. Ja. Sen kanske reglerna är felskrivna och otydliga, men det är ju så det känns.
Ja, alltså, lite så att de vet, de tycker nog inte heller. Jag tror att PG, han hade reagerat sjukt kraftigt om det var någon annan som hade gjort det här.
Ja, eller så hade han garvat åt att grattis, ni hittade det där kryphålet. Eller något sånt där, jag vet inte.
Nej, jag inte, nu känner inte jag PG så.
Nej, jag känner inte heller, jag vet inte.
Jag ser inte honom som att han...
Bosse kanske bara arg att det inte var han som hittade det här.
Ja, kan vara. Men liksom, för egentligen så, som vi sa i det förra poddprogrammet, nu har ju Fyris dödat elitserien.
Ja, fast hon har inte visat sig vara så himla bra. Hon förlorade mot Eleanor Wien. Nej, hon vann en 3-set
mot Eleanor Wien,
men förlorade mot Uchi.
Och sen så vann Eleanor Wien mot Uchi.
Ja, precis, men alltså, det är ju inte så att hon är helt överlägsen. Nej. Det är inte att man bara räknar hem matchen. Men annars ska hon vara en dubbel och mixspelare, sägs det ju. Och det är väl framförallt damdubben då som de vill stärka upp, så att de får henne och Amanda på den. Men å tredje sidan så förlorade de mot Malmös damdubbel. Det var den matchen de förlorade. Så att, ja, man vet inte.
Det är en soppa som inte är klar, som det känns som att nästa poddprogram kan ha lite mer information om. Ja. Då kanske vi har nystat upp någonting mer.
Ja, det borde vi kunna gjort, exakt.
Det
känns som att allt det här har inte förbättrat relationen mellan Uppsala och Malmö.
Nej, det här, som vi sa, det är nog en bidragande orsak till icke-existerande handskaket.
Efter matchen. Efter matchen. Precis, exakt. Det är ju inte kul att fråga med 6-1.
Men ja, fortsättning följer.
Ja, precis.
Och vi säger så.
Ja.
Och det får väl sätta punkt för avsnitt 13. Det skulle ju vara ett otursnummer 13. Men det har varit ett bra avsnitt.
Ja, det får vi se vad lyssnarna säger.
Jag får hoppas att lyssnarna tycker att det har varit ett bra avsnitt. In och gilla oss på Facebook, berätta den blod, armbågen, en boll i golvet. Och så mejlar ni vår mejladress. Har vi fått någon mejl, Tompa?
Ja, vi har faktiskt fått något enstaka mejl från någon enstaka Uppsala-spelare. Utan att säga för en vecka.
Vad står det i mejlet då?
Hey. Ja, vad stod det i mejlet? Det stod, han hade frågor, nu blir det han. Han hade frågor på huruvida vem det var som hade varit på lag-VM och betalat en hel del för dyra biljetter. Vi pratade om vad biljetterna kostade på badminton-VM i Köpenhamn. Pratade vi om. Så då undrade han vem det var som hade betalat så mycket pengar för biljetterna till lag-VM. Vi sa att det var någon som hade betalat. Mm. Mattias berättade att han visste att det var en kille som hade betalat 10-15 000 för biljetter. Så att han undrade lite vem det var. Och då sa jag lite luriga ledtrådar. Och till slut efter 57 försök så satt han den. Grattis Areskär.
Men det kan vara intressant att veta vad de tycker i det här.
Ja, men innan det, apropå flygbiljetter, så har jag hört om en liten fadä som hände här om veckan.
Det vet jag ingenting om. Men jag vet att det är väldigt många som har mycket åsikter kring det här med kinesiska. Ja. Om det är någonting som vi har missat, vi kommer ju garanterat följa upp det här i nästa podd. Skicka gärna ett mejl till blodigarmbage@gmail.com och berätta vad
eller,
som vi har missat.
Eller skapa en diskussion på Facebook.
Ja, precis. Och berätta vad det är för något som vi har missat. Har vi några faktafel till och med? Eller något sånt där. Ja, det tror jag också att vi har säkert. Så att, berätta för oss och så kommer vi ta upp det. Om ni skriver i forumet på Facebook-sidan så kommer alla se det ändå. Men tar ni det på mejlvägen så kan vi ta upp det i nästa podd. Vi kan ju sammanfatta allting och ta upp. Ja, de sa det här, de sa det här. Det här hade vi fel på. Det här tyckte jag är vissa åsikter det här.
Jag får ju lyssna på podden själv och höra vad ni sa om kinesiskan.
Ja, precis.
Efteråt.
Ja.
Nej, men in och gilla vårs på Facebook och så mejlar ni blodigarmbage@gmail.com och sen får ni lyssna runt nyårsafton när vi släpper våra nyårskarameller. Det blir väl dagen innan nyårsafton, va?
Har ni några bra tips? Skicka in dem också.
Skicka in tipsen.
Vad som är årets skräll, vad som är årets hoppsmash, vad som är årets...
Vilken som är årets badmintonpodd?
Årets flopp kanske, eller vad som helst.
Ja, precis.
Nej, men återkom med lite reflektioner till oss. Det är alltid kul att få höra vad ni lyssnare har på era tankar.
Så får jag väl önska lyssnarna en god jul.
Ja, ho ho! Merry Christmas!
Hej då!
Hej då, tack för att ni lyssnade!